kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är apostlagärningarna. Och vi har kommit till del 5. Vill du höra det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19.
Välkomna till bibelförklaringen den här tisdagskvällen. Vi håller på med apostlagärningarnas andra kapitel och de 4 första verserna. Och då hade vi lite olika aspekter som vi skulle gå igenom. Jag sa det att jag tycker de där verserna, eller den helige andes utgjutande och den helige andes närvaro, är så central så att vi får nog ta det här lite noggrannare. Det är ju den helige ande som går igen sen, inte bara i apostlagärningarna utan i resten av Nya testamentet. Så att låt oss ta det lite noggrannare. Och så var det då 7 stycken olika aspekter som vi skulle gå igenom. Och vi gick igenom de 2 första aspekterna förra tisdagen. Och den första aspekten där var då att Joels profetian går i uppfyllelse på pingstdagen. Och där så hörs det inte ordentligt. Då. Och där så konstaterar vi att Joels profetian handlar om den yttersta tiden och om hur Gud ska upprätta sitt rike, hur han ska fullända det som han har lovat genom tiderna. Och hur Lukas då tar den här profetian och menar att den är den som går i uppfyllelse på pingstdagen. Och vi justerade det där på så sätt att jag sa att den börjar gå i uppfyllelse. Alltså det är ju, anden kommer i fullt mått, men det är också en tid när det börjar sprida sig här på jorden. Så vi lever ju i kyrkans tid. Så det är något som redan har kommit och något som håller på att utvecklas och som har tiden framför sig på en och samma gång. Och så sa vi det också att i Joels profetian står att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och där står det ju på grekiska kyrios. Och kyrios, Herren, i Nya testamentet är ju Jesus. Och sen så hade han också lagt till på pingstdagen. Vi ska kanske komma tillbaka till det sedan, för vi har inte kommit så långt som till Petrus pingstpredikan ännu. Men där har Lukas lagt till eller förtydligat genom att skriva över mina tjänare och tjänarinnor. Och då syftar ju det på Jesu Kristi lärjungar plötsligt. För det är ju han som är Herren och det är hans tjänare. Det är de kristna alltså som får del av den helige ande i ändens tid. Och det är alla kristna. Sedan så, det var det om det ja. Sedan så hade vi ett bibelställe som jag inte redde ut riktigt. Men nu har jag gjort det. I andra Mosebok 20. Vi ska inte ta det så långt, men jag vill bara lägga till rätta det där med rösterna och eller dundret och eldslågorna. Andra Mosebok 20, när de har fått, för det var också den andra aspekten som vi skulle tala om. Vi skulle tala om att pingstdagen var fulländandet utav lagen. De fick lagen på berget vid Sinai och det är ingen som har klarat av att hålla den förrän Jesus kommer. Då håller han den. Och när han har uppfyllt lagen så kommer anden som en bekräftelse. Och på samma sätt var det när lagen gavs första gången. Då gavs de 10 budorden och så kom anden, låt oss säga anden, som en bekräftelse. Och det var det vi läste om i andra Mosebok 20, vers 18. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg det bävade de och höll sig på avstånd och så vidare. Här kan man säga då att anden verkar och anden faller. Jag tror vi läste också i 5 Mosebok, ja, kapitel 5, vers 22 till och med 26. Vi behöver inte slå upp det. Och så invecklade jag mig lite grann i det här när det står att allt folket var vittne till dundret. Eller till ljudet som det står i någon annan översättning. Och då visar det sig att på hebreiska så ska det stå så här. Allt folket var vittne, eller de såg rösterna och eldstungorna. Så ljudet är alltså rösterna på hebreiska. Och då blir det ju lite märkligt, för hur går det till när man ser rösterna? Man kan ju inte se rösten eller ljudet utav rösterna. Och då har rabbinerna lagt ut det här och talat om det. Och det var det som Göran Larsson har skrivit om i sin kommentar till Andra Mosebok. Och då så skriver han där att den här funderingen gav upphov till en tolkning av texten som innebar att Herrens röst gick ut som eldslågor, vilka alltså kunde ses av folket. När jag tänkte på det där och funderade på vad det betyder, så fick jag bilden av hur det kan vara när det är riktigt, riktigt kallt ute. Om man talar så ryker det ju. Så att då kommer så att säga, när jag talar så anden kommer ut, rösten kommer ut ur min mun, så materialiseras det och det ryker. På samma sätt är det här. Här är det en uppenbarelse av eld. Och Herren talar genom elden. Och det blir liksom eldstungor som kommer ur hans mun. Och de fördelar sig och sätter sig på var och en av dem. Och så säger rabbinerna i sin utläggning, och den skulle vara ännu sannare i sådana fall på pingstdagen, att det betyder att Guds ord går ut till alla folkslag. För det kommer på olika språk, så att säga, satte sig på pingstdagen då hos var och en. Till och med rabbinerna säger det innan den här pingstdagen, att Guds torah, lagen, erbjöds alla folk. Men, och det var alltså de här eldstungorna, gick ut på alla språk. Men det fanns inget annat folk som ville ta emot Guds lag utom judarna. Och därför så blev de också bekräftade som det enda folket. Men här när vi kommer till pingstdagen så är det samma sak som sker. Fast den här gången så är det ju då mina tjänare, alltså Jesu Kristi lärjungar. För det var ju de som var samlade, som tar emot det. Och de hörde på olika språk. Och Guds ordet, evangeliet, går ut så att säga till alla folk. Så var den utläggningen. Och det är därför som säger rabbinen, och det är därför också som det står i pluralis här. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna. Eldstungorna, det var som alla olika språk, alla folk och stammar. Så då har vi rätt ut det. Och Göran Larsson säger det som andra exegeter kanske inte säger på samma sätt eller med samma övertygelse. Göran Larsson då, som är expert kan man säga på dialogen mellan judar och kristna och som talar flytande hebreiska och för dagliga samtal med rabbiner. Han är verkligen expert på området. Han säger det skulle ju vara mycket märkligt om en sån här händelse inte hade uppmärksammats på Jesu tid, om det inte är det som Lukas har i tankarna när han beskriver pingstdagen. För det som beskrivs på pingstdagen och som vi har läst om, tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en, alltså kopplingen är så tydlig, så att påstå någonting annat, menar han, egentligen inte är möjligt. Så var det med det. Det betyder alltså för det andra då, det första var att andens utgjutande är ändens tid. Det andra är att andens utgjutande är en bekräftelse på att lagen är fullbordad och att evangeliet nu fördelas på var och en. Så kommer vi då till det tredje. Och det tredje som hade skrivit, det var tredje aspekten eller infallsvinkeln på de här verserna. Det är att Jesus har talat om att anden ska ges så att vi får kraft att vara hans vittnen. Det var ju så han sa redan i första kapitlet. I den åttonde versen vill jag minnas. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och så vidare. Det här är väl inte något nytt för er, förmodar jag, att det ska vara på det sättet. Det som man däremot tycker jag skulle kunna tänka på, det är det här att när vi har tagit emot anden, då har vi alltså tagit emot kraften att vara hans vittnen. För i det karismatiska sammanhang som jag delvis har vuxit upp i eller fått del av, så har det ofta varit så att man ber om andens kraft. Och det där tycker jag nog att man får revidera. Därför att utgångspunkten är ju den att vi har anden, det vill säga vi har andens kraft. Och jag är nog mer och mer böjd att säga att det gäller för oss som är kristna att använda den andens kraft som vi redan har fått. Kanske är det till och med det som är själva nyckeln till att det ska kunna inte bara sättas igång utan utvecklas. För att om vi ska vara passiva och inte berätta för andra om Jesus med den ursäkten att vi väntar på att anden ska komma över oss och anden ska ge oss kraft, då lär det inte bli mycket gjort. Och det har ju inte blivit mycket gjort i det här landet heller när det gäller den saken. Betyder det då att anden inte är given till svensk kristenhet? Självklart inte. Svensk kristenhet har ju del av Guds ande. Men hur lever vi anden? Hur brukar vi anden? Hur vittnar vi om Jesus? För om vi inte gör det så kan det ju inte heller utvecklas. Paulus han säger i andra Timoteusbrevet 1:7. Tror jag ska läsa den versen också. Andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre, och inte heller för mig, hans fånge, och så vidare. Det verkar som att de hade det problemet redan på den här tiden, att det var några som skämdes för vittnesbördet eller som var lite senfärdiga eller motvilligt berättade vidare vad de hade varit med om. Och därför skriver han så här: den ande som ni har tagit emot är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Så tror jag vi ska tänka också om det kristna livet. Och det här med anden är, som jag har sagt flera gånger, är inte bara en nyckel, utan det är nödvändigt för att vi ska kunna leva det kristna livet. Man kan inte tänka sig att vi ska kunna leva ett kristet liv om vi inte har del av anden. Om inte anden är den som verkar i våra liv eller i vår gemenskap ibland oss. Nu har jag alltså sagt någonting som jag ska förtydliga lite mera. Jag har sagt att alla kristna har del av anden. Sen ska jag komma in på nästa punkt, på dopet i den helige ande. Men vi måste ta saker och ting i rätt ordning nu. Här utgjuts alltså anden över alla som är närvarande. Över hela den kropp som Jesus har fogat samman. Alla får del av det här, av den här helige ande. Precis som det har talats om det tidigare. Vi kan se i Johannes evangeliets 3:e kapitel. Johannes 3, det är det där samtalet som Jesus har med Nikodemos. Han som kommer på natten, för att han skäms ju lite grann för att han ska samtala med Jesus på ett sånt personligt sätt som han gör. Så han kommer dit på natten och Jesus talar om för honom att han behöver bli född på nytt. Ja, behöver. Det står så här till och med i vers. Vi kan se, vi får nog läsa det här. Vers 5. Jesus svarade: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av kött är kött, och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Och så vidare. Den före kyrkoherden i Hjälmstrid som jag efterträdde för nu många år sedan. Han ställde en fråga en gång till mig. En sån här klurig fråga som jag då skulle försöka svara på. Han sa så här: står det någonting, sa han till mig, i Nya testamentet, eller talar Jesus någon gång om vad vi som kristna måste göra? Ja, jag tänkte då, men man måste följa honom. Nej, måste man inte, sa kyrkoherden. Det är frivilligt. Ja, men man måste be. Nej, måste man inte, sa han. Det finns inte någonstans där Jesus säger till andra människor att de måste någonting, mer än ett enda ställe. om jag minns rätt så var så lyckad, så jag kom på hans kluriga fråga. Han sa, ni måste födas på nytt. Det enda måste som finns. Annars kan man inte få del av Guds rike. Det är absolut nödvändigt. Och det är det han säger här till Johannes. Så att för att överhuvudtaget kunna bli en kristen så måste man alltså födas på nytt. Så alla som är kristna är födda på nytt av anden. Och på något annat sätt är det inte möjligt. Titta också på Romarbrevet. Romarbrevet kapitel 8, vers 9. Här skriver ju då Paulus till de kristna i Rom. Det vill säga alla kristna i Rom. Och den här skriften, det här brevet till Rom har ju spritt sig till övrig kristenhet också. Vi läser det ju. Och när han skriver då i vers 9, ni så är det ju alla kristna. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom, är alltså inte en kristen. Och på samma sätt står det i, när det kommer till vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner eller Guds barn, kan det också översättas. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader och så vidare. Men när det är sagt att vi alla är födda utav anden och att vi så att säga har anden, då skulle jag vilja lägga till det här att det kristna livet var ju inte någonting som vi bara fick en gång, utan det är ju någonting som levs. Det lever vi ju varje dag. Så man kan inte tänka på det där med att man har blivit född av anden eller har fått anden en gång då när man blev kristen, utan vi lever ju det kristna livet hela tiden. Och därför är det kristna livet hela tiden ett liv som utgår från anden, som är i anden, där vi dricker av anden. Det är ju så Paulus skriver i första Korintherbrevet 12, om det är 12:12 kanske, eller 12:13. Alla har ni fått en och samma ande att dricka utav. Och det är någonting som vi gör varje dag. Vi får del av Guds ord som är bröd, näring för vår inre människa. Och vi dricker oss otörstiga utav den heliga ande. Paulus säger att vi ska uppfyllas utav ande. Så det är någonting som sker hela tiden. Eller om du tänker på som vi hade som evangelietext för några söndagar sedan. När Jesus började samtalet med den samariska kvinnan. Då säger han, om du förstod vem jag är. Och förstod Guds gåva. Det är ju ett tekniskt begrepp för den heliga ande i apostlärningarna. Om du förstod Guds gåva, om du förstod anden och andens liv. Då skulle du be mig om levande vatten. Och ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Det är det nya livet. Så vi har anden, men vi ska också leva, vi ska uppfyllas. Vi ska andas anden och leva i anden. Jag har skrivit upp några andra bibelställen. Jag sa tidigare att Jesus har ju talat med sina lärjungar om hur det ska bli när han lämnar dem i sin jordiska gestalt. Och då har han sagt, och det här talar han särskilt om i Johannes 14, 15 och 16. Alltså det som kallas för avskedstalet. Vi kan bara dyka ner på några ställen. Johannes 14. Han säger till dem inledningsvis att de inte ska vara oroliga. Och så kommer vi, om vi dyker ner på några ställen, 15:e versen. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och då har jag sagt det, att hålla fast vid hans bud. Det är inte de 10 buden här, utan det är evangeliet. Om ni älskar mig håller ni fast vid mitt evangelium. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Och det är också ett fantastiskt fint ord. Det är inte så att anden flyttar in och flyttar ut. Utan är vi födda av anden och är Guds andes barn så att säga. Så är vi det hela tiden. Han ska förbli hos oss. Och detta är sanningens ande som världen inte kan ta emot. Därför man behöver ju bli född på nytt som sagt. Man behöver bli en efterföljare till Jesus för att det här ska kunna förverkligas. Anden är alltså en hjälpare som för alltid ska vara i oss eller ibland oss, som det också kan översättas. Vi kan läsa vidare i vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Det borde inte kunna finnas någon kristen som säger att Gud älskar inte mig. Alltså varje kristen, varje människa som är född av anden är älskad av fadern. Och jag ska älska honom, säger Jesus, och uppenbara mig för honom. Så att genom andens liv blir Jesus mer och mer förtydligad, uppenbarad. Hans Guds kärlek, Guds älskade son, Guds kärlek blir uppenbar, och sonens person och väsen och verksamhet blir uppenbar för en kristen som lever i gemenskap med Jesus genom den helige ande. Och det står, när vi kommer till 15 kapitlet, om vi tar och dyker ner där i vers 26. När hjälparen, alltså den helige ande, kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, få kraft att vara hans vittnen, eftersom ni har varit med mig ända från början. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Det var 16 kapitlet, första versen. Så den helige ande ska, vi känner igen alltså den helige ande på det sättet, och kan skilja den helige ande från andra andar därigenom att den helige ande uppenbarar Jesus person och det som Jesus har gjort, att han har blivit, att han är gudomen som har blivit människa, att han har dött försoningsdöden, uppstått, att han har all makt i himlarna på jorden. Det är andens vittnesbörd. Det är därför som det är så alarmerande när man, och också från kyrkliga ledningen, kan höra andra tongångar. Det är inte den helige ande. För hur den helige ande verkar, det har Jesus talat väldigt tydligt om. Det går inte att läsa det här på något annat sätt än vad jag har gjort nu. Och det ska bli ännu tydligare ju mer vi håller på med Nya testamentet. Och också vi ska vittna om det, som det står här i vers 27, alltså 15-27. Också vi ska vittna om Jesus på det sättet. Och i 16 kapitlet vidare, vers 13. När han kommer, sanningens ande, då ska han föra oss in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Jag tror inte man ska läsa det där allt för västerländskt. Alltså när det står att han ska föra oss in i hela sanningen, så tror jag inte man i första hand ska läsa som att vi ska få veta allting. Därför hela sanningen är ju, det är ju en person. Hela sanningen är ju Jesus. Jag är vägen, sanningen och livet. Och när vi lär känna honom så får vi del av hela honom. När du får del av honom i nattvardsbrödet så får du ju del av hela Jesus. När jag lär känna Jesus genom den helige ande, det må vara mycket eller lite, så är det ju hela sanningen jag får del av, för han är hela sanningen. Så jag tror inte man ska läsa som så att ja, det är så mycket som jag inte vet, men nu ska jag nog få veta mera. Sen att det naturligtvis är så när vi fullkomnas, när vi lämnar det här jordelivet och lämnar alla begränsningar, att vi då kommer att få känna honom till fullo, som det står. Det är självklart. Men det är nog inte riktigt det som Jesus talar om här. Utan han talar om att vi ska lära känna Jesus helt och fullt. Nåja, när vi kommer då till Apostlagärningarna 2, så står det alltså att de i vers 4, att de uppfylldes alla av den helige ande. Och här kan man i och för sig då tolka på lite olika sätt, som jag också sa förra gången. Alla, vilka alla var det här? Var det alla apostlarna? Eller var det alla 120? Och jag sa att jag tror, vill gärna tro att det är alla de kristna, alltså alla de 120, de som Jesus hade fogat samman till en kropp. Och när kroppen var sammanfogad och fanns på plats, ur församlingen av inom citationstecken då, lydiga människor, Jesu Kristi lärjungar, ja, då inblåser han sin ande i den här kroppen. Och så blir församlingen en levande varelse, för att citera då från hur det var på skapelseberättelsens tid, när människan skapades. Fast här är den nya människan som skapas. Så det är en poäng, menar jag, att alla uppfylls av helig ande. Alla har vi fått en och samma ande att dricka utav. Och när det är sagt, då ska vi ge oss på det fjärde dimensionen, eller fjärde aspekten, alltså dopet i helig ande och eld. Vad är nu detta då? Hur ska vi förstå dopet i helig ande och eld? Och här kan man då få lite olika svar beroende på vem man frågar. Och därför så kan det kanske vara bra att jag säger att jag är ju inte uppvuxen i Pingstkyrkan till exempel, eller i något annat karismatiskt sammanhang, så att jag har ingen tradition med mig, utan jag har fått del av det här på annat sätt. Jag känner inte att jag har någon förpliktelse emot något visst samfund. I Svenska kyrkan undervisar man väl knappast om att bli döpt i den heliga ande. Ja, det är det ena som jag vill ha sagt. Det andra som jag vill ha sagt, och då ska jag avsluta den här punkten på det sättet sedan, det är det att jag är inte övertygad om att det finns någon lära i strikt mening om den heliga ande. Jag tänker på sådana saker som tungomålstalare, som vi också ska ta upp ingående, eller helbrägdagörelse. Om du läser en dogmatik i kristen tro, eller i all enkelhet läser med i trosbekännelsen, så står det ju ingenting vare sig om att bli andedöpt eller tala i tungor eller någonting sånt. Varför gör det inte det? Därför att det är ingen lära. Det är ett liv. Och man kan inte göra dogmatik utav livet. Det är min tes. Och därför så tror jag att det här kommer till oss på lite olika sätt, eftersom det är livserfarenheter vi talar om. Det är inte lika för alla. Och det har inte med dogmatiken att göra överhuvudtaget. Nåja, när det är sagt, så ska vi titta lite närmare på det här. Då är det ju så att Johannes Döparen, han talade om att han som kommer efter mig, han ska döpa er i helig ande och eld. Och det går inte heller att ta fel på att han faktiskt säger så. Och det är så självklart så jag tycker inte ens att vi behöver slå upp det. Matteus 3:11, Markus 1:8, Lukas 3:16. Jesus säger, eller Johannes Döparen säger, att han som kommer efter mig, Jesus, är den som ska döpa er i helig ande och eld. Och att bli döpt i den helige ande, det uppfattar jag som att bli döpt i helig ande och eld. Och då tänker jag så här, att bli döpt i helig ande, det är att bli fylld av helig ande, det är att få del av evangeliet. Ande och liv, evangelium och ja, alla Guds välsignelser finns i det här med dopet i den helige ande. Och eld, det så att säga uppfattar jag som andra sidan av samma sak. Därför att i den gamla människan, alltså egenrättfärdigheten, egenviljan och ja, allt det här som man själv ska prestera och förtjäna, kommer ju på skam. Och därför blir heliga andes välsignelse som en förtärande eld för den gamla människan. Den gamla människan förintas ju, ungefär som vi läste där vid Sinai. Nej, kom inte nära, kom inte nära. Så skulle man kunna tänka sig att man reagerade också på den heliga ande och på att bli fylld med heliga ande. Nej, 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 om det vore så att jag vill försvara mitt eget. För när anden invaderar en människa, då har den egna människan ingenting att sätta emot. Och därför så är det två sidor, helig ande och eld. Det positiva, och för den gamla människan blir det negativt. Så uppfattar jag det. Det här med helig ande då, att bli fylld med helig ande, det har ju då särskilt inom pingströrelsen presenterats som en, ja, jag överdriver inte med att säga att det till och med presenteras som en engångsupplevelse, eller ska vi säga som en sorts initiationsrit till ett rikare liv i den helig ande. Så har man också uppfattat det inom metodiströrelsen. Där kallas det inte dopet en helig ande, utan det kallas det för the second blessing. Att det skulle komma så att säga en punkt efter att man har blivit kristen, då man blir fylld med en helig ande. Jag behöver inte ta tillbaka det som jag sa tidigare, nämligen att jag ställer mig tveksam till om man skulle kunna ha detta som en lära i dogmatiken. Och om det vore en lära i dogmatiken, och det här är väl en del av problemet, att när man har hanterat det som en lära, så är det ju massor med kristna som uppfattar, varför händer inte det här mig? Det är alltså, ju mer man så att säga gör det här läromässigt, desto svårare blir det för dem som inte känner någonting. Och redan där tycker jag att det här är någonting som man ska se upp med. Stanley Sjöberg skrev en bok, pingstpastorn Stanley Sjöberg skrev en bok, jag kan tänka mig att det måste ha varit på 70-talet, den hette i alla fall Anden, en trosupptäckt. Och i den så skriver han att, för då var mycket diskussion om man hade anden eller inte. Och den så skriver han att bara den som har anden kan bli uppfylld av anden. Det är hans tes. Och på det spåret är ju jag också, som ni märker. Sen hur den där uppfyllelsen går till, det kanske vi kan formulera lite försiktigt. Och när jag säger det så menar jag att om man övertolkar det så att det blir nästan dogmatiskt, så blir det ju jättejobbigt för många. Hur många är det förresten i våra församlingar idag som upplever mer eller mindre extatiskt tillstånd när man blir fylld av anden och börjar tala i tungor? Det hör ju inte till vardagens verksamhet, vad jag förstår, i någon av församlingarna här i stan. Så det skulle bli lite konstigt. Men å andra sidan så tror jag inte vi ska frånkänna Guds ord att det faktiskt talas om att bli fylld med en helig ande. Och då kanske vi skulle istället rannsaka oss över varför inte vi får se mer av andens kraft. Nu kommer jag lite vid sidan om, men jag tror faktiskt att ett skäl till det, och skillnaden i vår tid jämfört med hur det var på 70-talet, då när Jesusfolket och den karismatiska växeln föll och vi blev andedöpta allihopa, och så nu blev vi andefyllda och andedöpta och massor med folk talade tungor, men det fanns liksom ingen, det var inte sammanfogat, fast liksom ingen kropp. Det var individualistiska skeenden och händelser. Jag tror inte att Gud vill att det ska vara så. Utan jag tror att det som jag har lärt mig under de här decennierna, det är att jag ser att Kristi kropp, Kristi kyrka är så att säga en organism förstås, men det är också en organisation. Vi fogas samman till en Kristi kropp. Vi fogas samman till en församling som tillsammans delar andens liv, och i vilken den heliga ande och kraften blåses in, och den kommer in i strukturer och ordnade former, om man ska uttrycka det så. Och jag hoppas att det är det vi har framför oss. Och då tänker jag inte på samfund eller församlingen som olika föreningar och organisationer, utan jag menar nu på riktigt människor, alltså hitta varandra och utgör kanske kärnan då i en organiserad församling. Så vi ska inte ta bort det här med att bli döpt i den heliga ande, men när jag säger bli döpt i den heliga ande, så vill jag visa er en sak. Det visar sig nämligen när man läser det här i apostlagärningarna, som ju inte är en dogmatik utan som en beskrivning av livet. Det visar sig då att här finns olika uttryck för vad som sannolikt var samma sak. Om du tittar i första kapitlet, 5:e versen, så står det där att om några dagar ska de bli döpta i den helige ande. Det är det uttrycket som jag har använt. När du sen kommer till andra kapitlet och pingstdagen, så det måste väl vara då de blir döpta heliga ande, vad jag förstår. Eller hur? De ska vänta några dagar, ska de bli döpta heliga ande. Ja, så väntar vi några dagar, så kommer vi till pingstdagen, så blir de döpta heliga ande. Men det står inte att de blir döpta heliga ande, utan det står i vers 4, de uppfylldes alla av den heliga ande. Så här verkar finnas så långt och två olika uttryck för vad jag förstår är samma sak. Nu kan man ju säga då, är det verkligen samma sak? Jag använder orden som att det vore samma sak. Men är det verkligen samma sak? Att bli döpt, det betyder att man blir nedsänkt i vatten till exempel. Att bli döpt i anden måste väl vara att man blir nedsänkt i anden, omsluten utav helig ande helt och fullt. Men att bli uppfylld utav helig ande, det är ju att ha anden i sig, och så att säga, uppfylls man inifrån och ut. Det är ju två olika saker. Och ändå kanske samma sak. Eller är det olika aspekter bara på samma sak? Gå sen till 8:e kapitlet. Åttonde kapitlet, vers 14. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, alltså evangelium, och de ville följa Jesus, då sände de dit Petrus och Johannes, och dessa kommer ner och ber för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. Här har du ytterligare två uttryck. För här står det inte att de blir döpta helig ande. Det står inte att de uppfylls av helig ande. Utan det står att de ska få den helige ande. Fast de måste ju ha fått del av den helige ande innan, eftersom de har tagit emot Guds ord, tagit emot evangeliet, fötts på nytt. Och ändå så står det att de ska få den helige ande. Och i 16:e versen så står det ett fjärde uttryck, nämligen att anden inte hade fallit på dem. Det kan inte vara fyra olika typer av andedop så att säga, utan det är väl förmodligen fyra olika begrepp på samma sak. Eller som vi kanske ännu hellre ska se det, fyra olika aspekter eller nyanser eller infallsvinklar, eller fyra olika sätt att beskriva det här som kanske är på ett sätt obeskrivligt. Då la apostlarna händerna på dem i vers 17 och de tog emot den helige ande. Ja, där har det femte uttrycket. Så dop, man blir döpt i helige ande, uppfylld av helige ande, får helige ande, faller helige ande, tar emot helige ande. Och vad jag förstår så måste det syfta på samma sak. Och då kan man säga så här, ja, det har naturligtvis mindre betydelse vilket uttryck man använder av de här fem. Man kan väl använda alla fem. Däremot kanske det är ovisst att ta bara ett uttryck och köra med det enbart. För då har man försnävat in perspektivet kanske för mycket. Det är möjligt, har jag skrivit i mina anteckningar, att det finns en poäng med att det är fem olika uttryck. Och den poängen skulle då vara tre poänger egentligen. Det första poängen skulle vara det, att man kan inte göra en lära av dopet i den heliga ande. Den andra poängen skulle vara att den heliga ande måste tas emot på personligt sätt. Du tar emot den heliga andes uppfyllelse, eller anden faller på dig på ett sätt som är anpassat till dig. Men någon annan tar emot den heliga ande på ett annat sätt. Och en tredje person på ett tredje sätt. Och det är därför man inte kan göra en lära av det, utan det är därför som man bara kan tala om denna stora andutgjutelse och denna stora sak att bli fylld med en helig ande på ett tyvärr kanske lite svävande sätt, men ändå som en verklighet. Och det tredje, det är att eftersom det då används fem olika uttryck, så kanske det är så att man i olika sammanhang kan betona just olika sidor av vad som händer. Jag tänker så här, att om jag står inför ett uppdrag. Låt säga så här, att jag blir kallad till någonting. Och jag ska gå i Jesu namn och jag ska utföra ett uppdrag. Jag höll på att säga, vad ska jag dra till med? Kanske man ska be för någon som är jättesvårt sjuk. Och så inser jag att det här kan ju jag inte göra någonting åt i egen kraft. Och så när jag står där och ber, så plötsligt så känns det som att jag blir alldeles uppfylld av helig ande. Och jag ber på ett sätt som jag inte trodde jag kunde be på. Men det kan ju, och då kanske när jag ska återberätta det, kanske använder just det ordet. Vad var det som hände? Jo, jag blev uppfylld med helig ande. Men det skulle ju kunna ha varit så här också. Samma situation. Alltså, vi står och ber för en sjuk. Och plötsligt så känner jag hur Guds ande kommer med kraft över mig. Ja, och då när jag beskriver det, då säger jag inte att jag blev uppfylld. Då beskriver jag att Guds kraft kom över mig. Alltså det är olika aspekter, olika erfarenheter, upplever på olika sätt. Och om det sen är på det ena eller andra sättet har då, menar jag, mindre betydelse. Dopet är ändock, eller om vi nu ska använda ordet dopet, ja, det kan vi väl göra. Dopet i den helige ande, det är alltså ett dop i den helige ande och eld, sammanfattningsvis. Och de där prövningarna som vi läste om i Markus 9:49, för det var en sån där unik vers. Så jag går inte igenom det en gång till, men där talades det om salt och det talas om eld. Så är det, så att säga, ett dop i helig ande och eld. Att man får uppfatta det som att när anden kommer till mig så intensifieras den gudomliga närvaron. Och när jag vandrar, för uttryckare kanske lite banalt på något sätt, men när jag vandrar starkt i den helige ande så upplever jag intensivt både välsignelserna men också motståndet och svårigheterna och kanske till och med blir delaktig utav lidanden. Så det är vad jag tror om den helige ande, att vi kan vandra intensivt. Och det kan man ju, då kan ju den intensifieringen ske en gång och plötsligt, och den kan ske många gånger, och den kan vara intensiv under längre tid och under kortare tid, och förmodligen så står det också i relation till det uppdrag man har, det uppgift som ska genomföras eller den tjänst man ska leva i. Det vore väl rimligt att anta, alltså återigen, men att det kan vara på olika sätt. Men jag skulle vilja knyta an det här nu avslutningsvis till det som vi sa innan också, att vi skulle nog inte behöva be om den heliga ande, till exempel att bli fyllda med heliga ande eller att Guds andes kraft ska komma över oss, utan vi ska utgå från att vi är delaktiga utav anden. Och att vi, oavsett vilken situation du ställs inför, vilken situation du än befinner dig, så har Gud gett dig redan allt det du behöver för att kunna gå från den punkt som du befinner dig. Om du sen använder den kraften eller det liv som du har, den tro som du har, så är det ju ingenting som hindrar att du plötsligt kan bli uppfylld av den, eller att andens kraft kan komma över dig, eller hur man nu ska beskriva det. Svagheten med det som jag har sagt till er nu, det är väl då att jag har inte direkt svarat på frågan om det finns en särskild initiationsrit som skulle upplevas på ett visst sätt. Snarare så har jag väl tagit ner de förväntningarna, samtidigt som jag vill skruva upp dem då, fast på ett mer allmänt sätt. Okej, det var det om dopet i den heliga ande. Och sedan så är det här med tungomålstalandet. Och då är det faktiskt så att jag har plockat ihop det här med tungomålstalandet i ett antal punkter som gör att jag är inte säker på att jag hinner igenom det här. Ja, för att vi har bara 16-17 minuter kvar. Ja, jag kan säga så här, jag är säker på att jag inte hinner igenom det. 16-17 minuter. Och då kan man fråga sig, ska det vara nödvändigt att ta så mycket tid till tungomålstalandet? Och jag tycker det, därför att det är så sällan vi gör det. Så att det är bättre att vi tittar på det här lite mera ingående. Och då ska jag säga det om tungomålstalandet. Och det är väl samma sak med tungomålstalandet som med dopet i den heliga ande. Att här är lite grann frågan om vem man frågar. Om du tittar i exegetiska, alltså bibelkommentarer i allmänhet, så är det inte säkert att det kommer stå särskilt mycket, om ens något, om att bli fylld med helig ande. Förmodligen på den bevekelsegrunden då att det inte ingår i dogmatiken, eller att man inte gör någon lära av det. Jag tycker att det skulle borde kunna stå mycket mer om det också i kommentarerna. På samma sätt när det gäller tungomålstalandet. Jag följer i grund en kommentar till apostlärningarna nu som består av tre band. Alltså en ganska ingående kommentar. Och den är skriven av en professor som heter Edvin Larsson. Vad jag förstår, en varm troende professor, och jag tycker kommentaren i stora stycken är bra. Men man kommer till tungomålstalet. Jag kan börja i den änden, tror jag. När man kommer till tungomålstalet så har han inte mycket att säga. Utan han kopplar samman tungomålstalet med det extatiska talet. Okontrollerad extas. Och han blandar samman, eller säger till och med, att tungomålstalandet som han menar finns i Gamla testamentet och profetisk ande. Det står i Gamla testamentet att de kunde komma i profetisk ande. Och de profeterade. De kom i hänryckning och i profetisk ande och profeterade. Det menar han hör ihop med tungomålstal. Tungomålstal och profetia och extatiskt tal. Begripligt eller obegripligt. Det finns i Gamla testamentet. Han säger också att det finns i andra religioner. Och det tvivlar jag inte på heller. Men då måste vi ju på en gång säga det. Helbrägdagörelse finns i andra religioner. Spådomar finns i andra religioner. Alltså att kunna se in i framtiden. Men det som är den stora skillnaden, det som vi talar om, det är ju Jesu Kristi ande. Så att även om du skulle hitta tungomålstal i någon, bland hinduer eller någon New Age-are eller någonting sånt, va, så är det väsensfrämmande från det kristna tungotalet. För det kristna tungotalet är ju ett resultat av den helige ande. Som ger ära till Jesus Kristus. Alltså fenomenet i sig är egentligen underordnad anden som talar. Så jag kan förstå hans kommentarer eller andra exegetiska kommentarer om det här när de blandar ihop det. Men det är ju beklagligt då att man inte skiljer på, inte kan särskilja andarna så att säga. Gamla testamentet, det borde ju vara Guds ande, den heliga ande. Och det är ju så vi läser också när vi läser de här ställena. Men för att använda ett religionsvetenskapligt begrepp som kanske inte är så lyckat i det här sammanhanget. Men det är ju primitivt i en mening i Gamla testamentet. Alltså här är människor som inte har del av andens liv på samma sätt som vi har i kyrkans tid. Här är människor som har fått del av Toran och fått del av lagen och så vidare. Och anden kan komma över dem som en uppfyllelse, som en kraft. Inte som en livsprincip så mycket som just någonting överrumplande. Och de kan komma i extas och de kan tala, så säger Guds ande. Men när du kommer till Nya testamentet så är det inte riktigt på det sättet. Det kan vara så på det sättet också. För att Paulus säger att han talade i hänryckning. Så där finns en koppling. Så det finns i Nya testamentet. Och vi känner det från kyrkans historia också. Så vi ska inte ta bort det. Det finns där. Men det stora är ju det att vi har fått del av andens liv på ett fullödigt sätt, på ett ordnat sätt. Gud är inte oordningens Gud utan fridens Gud. En kropp är sammanfogad som lever i en bekännelse till Jesus Kristus. Ordnat, stabil, skapelsen upprättas. Människor fungerar som riktiga människor också i andlig mening så att säga. Och här finns den heliga ande verksam utan att någon enda människa tappar kontrollen. Tvärtom så är det ju människorna som har kontrollen över den heliga ande. Så här sker så att säga, som ni märker, en glidning om man nu går ifrån domarboken eller första Samuelsboken och så genom Gamla testamentet. Och du kommer till Jesus och sedan kommer in i apostlärningen och den första kristna församlingen. Så sker en förändring i en utveckling, kanske man till och med skulle kunna säga. En utveckling utav uppenbarelsen. Där vi blir mer och mer förtrogna med Gud och hur vi lever med Gud och i Gud. Så då har jag gjort en liten bakgrund då till de här exegeterna som inte lyfter fram det här med att bli fylld med anden, att leva andens liv och tala i tungor så mycket, utan man blandar ihop det på ett mera religionsvetenskapligt sätt. Edvin Larsson så säger att Paulus talar om att tala i tungor och att man talar i hänryckning. Han säger också att det var inte alltid hänryckning, säger han. För de talade också kända språk. Och för att tala ett språk ska man inte befinna sig i hänryckning. Ska man vara vid sina sinnens fulla bruk, även om det är tungomålstal, så förmedlar man människors språk eller änglars språk, skriver Paulus. Så att han menar att det finns två olika sorters tungotal där. Och det är intressant. Han lägger inte ut det i sin kommentar, men här finns någonting som vi behöver plocka upp. När det gäller då tungomålstalandet, och då får vi kanske tala från min egen tradition inte minst, så finns det inte så sällan invändningar emot tungomålstalande. Nu utgår jag från att vi tror att tungomålstalandet ändå finns. För det finns ju uppenbarligen, inte minst i våra karismatiska sammanhang. Men det finns i alla kyrkor och samfund. Och det är mycket vanligare än vad man tror. De sa det för några år sedan när jag var mer involverad i den andliga förnyelsen bland prästerskapet. Och man talade om åstiftsgård och oasrörelsen började växa fram och så. Det var ju ganska stort engagemang när det växte fram. Är fortfarande för den delen. Men då var det någon som menade att ungefär mellan en tredjedel och hälften av alla prästerna i Göteborgs stift talar i tungor. Och det är ju inte någonting som, så att säga, ingen som blåser i basun för det, utan det är bara ett faktum. Jag tror att de flesta prästerna i Värnamo talar i tungor. Så det är inget ovanligt. Utan det är lite märkligt att man inte talar oftare om det. Man talar nästan aldrig om det. Och därför som jag tycker också att vi ska göra det. I alla fall så är det också vanligt att komma med framförallt två olika sorters invändningar. Och den ena invändningen som man hör, det är den här: ja, men inte ska väl alla tala i tungor? För det säger ju Paulus. Och den andra invändningen, det är den här: ja, att tala i tungor, det är den ringaste av alla gåvor. Ungefär som att det behöver vi inte bry oss så mycket om, utan vi ska sträva efter det som är större. Och så måste vi titta på de invändningarna först. I första Korintherbrevets 12:e kapitel, i vers 30, så finns den där första invändningen. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Och så inte kan väl alla uttyda? Det är därifrån man hämtar den här invändningen. Och hur löser man det här nu då? Jag tror att man kan lösa det genom att gå tillbaka till början av det här kapitlet. I den fjärde versen så står det: det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det är det första. Sen sägs en annan sak: det finns olika slags tjänster, men Herren är en och densamme. Och så kommer det i sjätte versen en tredje sak: det finns olika slags kraftgärningar, eller verksamheter som det kan översättas, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Så Paulus talar om nådegåvor, tjänster och kraftgärningar. Olika slags nådegåvor, olika slags tjänster och olika slags kraftgärningar. När man sen läser det 12:e kapitlet så ser man att i verserna 1 till och med 11 så talar han om olika nådegåvorna. Och sen ser du i vers 12 så går han över till de olika tjänsterna. Liksom kroppen är en och har många lemmar, så utgör vi en kropp och alla har vi fått olika uppdrag, olika tjänster och så vidare. Det är från vers 12 till och med 26. Sen när man kommer till vers 27 till och med kapitlet ut så talar han om verksamheterna, om kraftgärningarna, om funktionerna som blir synliga framförallt i gudstjänsten. Jaha, och vad vill jag ha sagt med det då? Jo, då vill jag ha sagt med det att när man läser då vers 30: inte är väl alla apostlar, inte alla profeter, inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte tar väl alla tungmål, så handlar ju det här om tjänsterna. Så när det står så här: inte har väl alla gåvor att bota sjuka. Nej, det är förvisso så. Alla har inte tjänsten att be för sjuka eller bota sjuka. Men betyder det att det finns kristna som inte kan be för sjuka? Nej, självklart inte. Alla kan be för sjuka. Men alla har inte den tjänsten. På samma sätt, inte alla apostlar eller profeter eller lärare. Alla är inte bibellärare. Betyder det att det finns kristna som inte kan berätta för andra om Jesus eller förmedla den kristna läran, om det skulle vara så? Självklart inte, det kan ju alla göra. Men alla har inte tjänsten, den officiella, så att säga, erkännandet ifrån Kristi kyrka och församling att vara bibellärare. Alla har inte tjänsten att bota sjuka eller att vara med i det där själavårdsteamet eller vad det nu är för något. Alla har inte heller tjänsten eller uppdraget att tala i tungor i församlingen. Och det säger ju Paulus också. Han förtydligar det där i 14 kapitel, så talar han vidare om det här. Första kor 14:26. Hur ska det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning och så vidare. Om någon talar tungomål får två eller högst tre tala, och då är ni sänder och så vidare. Alla ska inte göra det. Men då handlar ju det om det offentliga framträdandet, så att säga, i församlingen. Tjänsten. Och därför så tycker jag vi har tagit bort den där invändningen. Inte talar väl alla tungomål, alltså underförstått i församlingen. I församlingens gudstjänst. Nej, det gör de inte. De ska inte göra heller. Och är det så att de gör det, ska de göra en i taget. Men det är ju en annan sak hur det är med enskilda kristna i deras, så att säga, privata andakt. Det är ju ett annat sammanhang. Det offentliga är en sak och i ditt hem är en annan sak. Den här andra invändningen är hämtad från 14 kapitel, alltså första Korinthierbrevet 14, vers 5. Där står nämligen, och det är så typiskt också att man plockar ut ur sitt sammanhang. Det står så här i 5b, får man säga då, alltså mitt i den femte versen. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Så brukar man klippa den versen, va? Och invändningen här då, menar jag, faller ifall man läser helt och hållet. Det står ju den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte denne uttyder sitt tal. Alltså om du har någon som talar i tungor i församlingen men ingen som uttyder, ingen begriper någonting, alla tycker bara det är konstigt, så är det klart, det smäller ju inte så högt. Det åstadkommer mer förvirring än uppbyggelse. Jämför det med en som profeterar, det vill säga förmedlar Herrens ord begripligt och så att alla begriper det och det blir till uppbyggelse. Det är klart att det är bättre. Men om det är så att den första som talade i tungor har den tjänsten och den blir uttydd, då har ju det samma status, så att säga, som en profetia. Så den här invändningen att tungotalet skulle vara mindre värt eller ringare på något sätt, den invändningen är ju bara giltig om man missbrukar det hela. Men inte annars. Inte om du hanterar det på ett riktigt sätt. Då är det lika mycket värt, för att uttrycka det lite barnsligt kanske, som profetia. Sen är det så här då också att förutom den här versen, den femte versen, där han säger i inledningen till den versen, så säger han: jag önskar att ni alla ska tala tungomål. Det är ju hans hållning, Paulus hållning. För vi kan ta den versen och så kan vi ta, hur var det slutade i Markus, kommer ni ihåg det? Markus 16, där läser jag så här i vers 17. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. Det är ju vad Jesus säger. Och så tar du det här som Paulus säger: jag önskar att ni alla talar i tungor. Vi tar det som utgångspunkt istället för de här negationerna som vi nu har gjort upp med. Nästa gång, nästa tisdag, så tänker jag gå igenom 12 stycken skäl till att tala i tungor. Och alla är grundade i skriften, bibelställen. Men det får vi ta nästa gång.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och det är över Apostlagärningarna, och det här var del 5 du fick höra. Vill du höra det i Värnamo kyrka, så är det på tisdagar klockan 18:30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Producent och tekniker för programmet var jag, Ulf Gustafsson, och det här var en sändning från Värnamo församlings närradio. Härefter så kommer sändning ifrån Radio MF. Du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst. Och jag tackar för att du har lyssnat och önskar dig en riktigt skön och välsignad vecka som kommer. Hej då!